Ja, spännande att vara tillbaka igen. Det är stort ansvar. Alltid stort ansvar att förkunna. Men jag har haft, som jag sa kanske förra söndagen, jag har haft en känsla av att vi som alla, som kristenhet på vår jord, behöver på något vis återupptäcka de urkristna kraftkällorna. Hur kommer vi åt? Och vad är nycklarna? Hur kommer vi åt segerbönen? Bönen som leder fram till förändring. Och jag har haft en önskan, längtan, att få peka lite grann på Golgata. Så det är vad jag tänkte försöka göra med hjälp av den här. Jag ritar lite då på den här tavlan också så att det ska kanske bli tydligare vad jag försöker förmedla. Jag ska dra fram den här lite grann. Så att det syns från alla håll och kanter. Jag går rakt in i fortsättningen på, så jag repeterar inte så mycket just nu. Redan från första stund, alltså det först tidigaste vi känner till från Bibelns blad eller Bibelns värld, det är två, åtminstone, det är många, många tilltal, men på något vis är det två löften som ges till mänskligheten. Det ena är, det ska komma en dag då kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Alltså det ska bli en seger över det som då hände. Trasigheten som drogs in i världen. Förbannelsen som lades på både skapelse och människor och djur. En seger genom kvinnans säd. Vi vet idag, alla känner till att det var löftet om Jesus som skulle komma och som senare kom. Men sen är det en händelse till. Och det är det här med bönen. Att åkalla himmelens Gud. För man hade tappat gemenskapen med Gud. Man hade tappat att Gud kom morgon och kväll eller kom på besök i lustgården och umgicks med människan. Nu hade man ju tappat bort Gud eller förlorat tillträde till Gud. Och naturligtvis blev det ett vakuum. Och när det gastkramades och nöden runt omkring började pressa på, så blev det naturligt att försöka ropa till den här Gud. Gud, var är du? Kom, hjälp och så vidare. Om vi ser på vår värld idag, utöver vår värld, så är det enorma böneaktiviteter. Det är enorma mängder, kanske hela mänskligheten ropar till Gud, till, som man tänker sig, Gud, eller det finns ju olika gudabilder. Om vi tittar på Indien till exempel, vi har de här väldigt vanliga, ser ut ungefär så här, pagoderna eller vad man ska säga, där man menar då att där inne finns det gudar. Man offrar, man har en liten, någonting sånt där också. Man offrar, och mänskligheten har också under perioder gått så långt att man har offrat sina barn för att blidka det okända, blidka himmelens Gud, komma fram till och för att få. Den här har ni sett olika tempelvarianter, man böner i Dehradun där jag brukar vara i Indien, miljonstaden är igång och det tjuter över stan, bönerop, bönerop, bönerop och syn. Man ropar till gudar över hela vår värld. Från första stund så hände detta Kain och Abel. Kain, han upprättar generationer sedan. Men säg att det här är någon sorts altare och så lägger man lite ved här. Och så ska man skapa då ett offer. På det altare så lägger man, som jag sa, vissa människor och kulturer har offrat till och med barn. Kain blev en åkerman. Och han åt jordbruk, kan man säga. Och levde på jordbruk. Han gjorde också ett sånt här allt. Jag vet inte, det står inte, men han offrade också. Abel, han var kanske också jordbrukare på ett sätt, men han blod. Och då står det att hans rök togs emot av Gud. Så att han, himmelens Gud, svarade på. Medan Kains, står det att det togs inte emot. Med en våldsam följd. Grym, eller första mordet på den här jorden. Därför att då berättar första Mosebok 4 att Kain, när han såg, men inte Kains, så hans ansikte, står det, förvandlades. Han var så våldsamt vred och arg. Och så kommer Gud och säger till honom, berättas det, och jag har engelska Bibeln, två varianter, som försöker ta ut grundmeningarna, grundtextens innebörd tydligare med flera ord. Det framställs som att Gud kommer och säger: Kain, varför är du så vred? Varför är du så arg? Varför har du blivit så deprimerad, depressed? Hade du gjort det rätt, så varför skulle inte din bön bli hörd? Så säger Gud, om du hade gjort det här rätt. Men nu vilar synden, eller ja, synden framför din dörr. Och till dig står dess åtrå. Men du bör råda över den nu. Ungefär så säger Gud. Men Kain är så upprakt, så våldsamt upprakt, så han tar med sig sin brorsa ut på åkern en dag, ute i fältet någonstans. Och så slår han ner sin bror. Det är, jag måste säga som jag tänkt och som jag har det. Det här med bön ute i vår värld idag, och bön bland kristna, det är egentligen ingen lätt sak. Det är egentligen väldigt svårt. Svårt för många av oss att inte få bönesvar. Och så kanske se Gud svarar och välsigna någon annan. Och jag tar det som det kommer nu då. Jag vill vara öppen för Herren. Jag kan minnas från mina tjänsteår långt tillbaka. Jag har ju varit pastor i många år. Jag kan minnas någon person som varit väldigt upprakt över Gud. För då hade det var någon, hur ska man säga, en människa som hade haft det tufft, svårt och trassligt och inte kanske Guds bästa barn heller. Levt så rent. Och så fick den komma till tro, som vi förstod det. Medan den här mamman, jag tror jag nämnde det tidigare, men jag har det med ändå igen. Hon tänkte på sin dotter, som inte hon hade fått bönesvar för, och vart arg. Varför ska Gud bry sig om, men inte min? Men inte mig, men inte oss. Det ser ut för mig som att Abel, han fick nåd ifrån himmelens Gud att frambära ett rätt offer i den meningen att på en gång så kom han åt själva grundlösningen på hela mänsklighetens problem. Det här med att en dag kommer Jesus, försoningsoffret. Blodet ska ges. Så han fick nåd på en gång att göra gå rätt väg. Medan Kain, han kom med sina grödor. Och det stämde inte in på den Jesus, det försoningsoffer som skulle komma. Nu ska jag gå direkt in i vad jag upplevt under lång tid i vårt land. Jag har en känsla av att Golgata och det Jesus gör, bär i sin kropp, det han lider, det han går igenom, ifrån det han bestämmer sig i Getsemane. Ja, far, jag vill helst inte, men jag gör det här, jag lyder. Så ger han sitt offer, så att säga, mentalt och bestämmer sig för, jag ska ge mitt liv. Det får bli så. Sen kommer han till Hannas och prästen, de slår och härjar honom. Kaifas trakasserar, slår och härjar. Pilatus gisslar och slår. Romarna, soldaterna härjar Jesus och slår. Kommer på korset och han spikas fast. Far hemskt illa. Alla de här stationerna eller detaljerna runt Jesus är inte bara skriven där för att det ska broderas ut i Bibeln och berättas liksom yvigt, utan varje detalj som Jesus går igenom och möter har återlösande, om jag använder sånt ord, eller makt att ge dig och mig vad vi begär om vi tar den biten. Kommer åt, får uppleva, det här gjorde Jesus för mig. Alltså slagen, gisselslagen, näpsten vart lagd på Jesus, gisselslagen, för att vi skulle få frid. Otroligt mycket oro och olust i den här världen, men frid var tänkt att ges oss om vi tar vara på det här offret och kommer rätt väg i våra argument. Nu ska jag ta upp Törnekronan. Törnekronan står för något väldigt, precis som allt annat dramatiskt, för allt dramatiskt tycker jag det är stort. Men Törnekronan, törnet, det var bland det första som Adam och Eva fick höra. Innan jag säger det så ska jag säga en sak till som jag på tappa. När Kain hade dräpt Abel, så går det sen. Det står att Adam och Eva fick en son till, Set. Och så fick han i sin tur sen en son som hette Enoch eller Enos. Och när han kommer till, och under Enochs tid, då står det, då började människan åkalla Gud. Det verkar som att det här första traumatiska, så att säga, som Kain upplevde, Gud bryr sig inte om mig, vad jag tycker och vad jag vill. Jag har bett och ropat till Gud, men han tog inte emot mig. Sen går det en generation, eller vad blir det? Brors son. Då börjar man på nytt att ta upp det här med bön. Det är många människor i vårt land, i våra kyrkor, som har ropat till Gud, men sagt, mig bryr han sig inte om. Nej, jag får inget bönesvar. Nej, det där inte. Det där kan vi inte räkna med. Och det är många Guds barn och barnbarn som har tappat bort sig, därför att djupet i Golgata, upplevelsen av Jesus i Golgata i segern, inte, man nådde inte fram till det. Och jag tror att vårt land, vårt folk, våra församlingar idag behöver komma tillbaka till och börja få uppleva hemligheten i korset och Golgata och allt vad som händer här, så att det drabbar, kommer åt, förändrar våra egna liv. Törnekronan. När Adam och Eva får höra följden av att de hade valt bort Guds råd, då vet vi det, att det står att nu kommer det och det att hända. Det kommer att bli plåg och lidande. Marken, det kommer att bli törne och tistel. Och ni ska få kämpa. Och ert liv, ni ska få i anletes svett kämpa för att överleva, för att hitta bröd för dagen. Törnet och tisteln står för mig för allt det här trångmål och lidande och allt vad den här världen och vad som drabbar oss, omständigheterna. Om jag uttrycker så, omständigheterna. Och om jag får gissa, när vi, våra mängden av våra böner. Och det här, det är det som ligger på mitt hjärta nu då. De flesta kristna ber nog väldigt mycket och ropar till Gud. Men styrt av omständigheterna. Vi argumenterar utifrån. Men Gud, du ser, jag har ont. Jag har svårigheter. Jag är sjuk. Och så argumenten blir, man ropar på, ser du inte Gud hur det ser ut? Gud, ser du inte hur vi har det? Förstår du inte att hjälpa oss? Tänk på. Och så blir våra ord och våra argument grundade på den förbannelse som råder i världen. Lidandet. Medan inbjudan, alltså vägen till offret, eller hur ska jag närma mig Gud? Det är blodet som rann på korset för mina omständigheter. Blodet som rann från hans törnekrona för mina omständigheters skull. Vi tänker oss omständigheterna där folk, våra barn, barnbarn eller andra, svårt med jobb, svårt med omständigheter. Man kan, som jag förstår det, argumentera inför himmelens Gud och säga, Jesus bar sin törnekrona för mina omständigheters skull. Kan inte himmelen öppnas över mitt liv på grund av att Jesus bar mina omständigheters problem? När Jesus, innan han är uppe på korset, då möter han hånet, föraktet från prästerna och soldaterna. Bland annat så tar soldaterna Jesus och så virar man ihop den här kronan, törnekronan, trycker den på hans huvud. Och så river man av honom hans mantel som är symbolen för ämbetet, tjänsten. Och så sätter man på honom något lysande mantel som ska symbolisera kungavärdighet, makt. Och så sätter man ett rör i handen på honom, en käpp. Jag tycker jag ska rita den där. Lite vingligt där, men det gör väl ingenting. Jag ritar med en liten kula. För den käppen, det var som att djävulen släppte loss. Och så säger han, haha, du som var gudason, du som skulle ha makten, du som skulle ha skapat allt, du som har skapat allt. Ser du vem som har makten? Ser du vem som har makten? Jag ska visa dig vem som har makten. Du skulle komma som en konung. Så trycker djävulen på Jesus törnekronan, symbolen för makt och kungavärdighet. Sätter käppen i röret i handen på honom, men sen tar av det. Och så slår man Jesus. Och om du tänker att han slår med slag på törnekronan och med käppen, symbolen för spiran, symbolen för makt. Haha, säger djävulen. Nu har jag dig. Trakasserar, hånar Jesus. Jag brukar tänka att det var sista gången djävulen hade rätt att slå en människa. Jag säger hade rätt att slå en människa. För vid det här tillfället så slår han bort sin egen makt. När han trycker på törnekronan på Jesu huvud så trycker han bort sin egen auktoritet över den här världen. För Jesus står upp. När han står upp på uppståndelsen och hälsar lärjungarna. Nu har jag all makt i himmel och på jord. Det är det Jesus säger. Jag har spiran nu i min hand. Mig är given all makt. All makt i himmel och på jord. Jag har den nu. Och sen kommer evangeliet. Jesaja 53. Jesaja hade redan sett det profetiskt. Han var slagen för våra missgärningars skull. Näpsten var lagt på honom. Genom hans sår blev vi helade. Jag tänker så här. Om jag fick nåd, och jag ber om det nu. Jag ber så här, det här är mitt böneliv idag. Ta mig tillbaka till grundtankarna. Avsikten med Golgata. Helig ande, ta mig tillbaka till de rätta argumenten för att få en öppen himmel. Hjälp mig att argumentera utifrån evangeliets grundtankar. Och det profetiskt, redan från första stund så börjar Gud att planera för Jesus. Hela gamla förbundet är fyllt av löften, triumfatoriska utropanden. Det kommer en dag, det kommer en dag. Och redan på förhand så får man ut lite av Guds seger på Golgata. Men idag är det tänkt att varenda en av oss skulle få hitta fram till de här urkristna kraftkällorna. För det, varje sån här sak är en kraftkälla. Som jag sa, Paulus säger, som jag sa förra gången, Paulus säger någonstans. Om djävulen hade vetat följden av Golgata hade han aldrig korsfäst härlighetens herre. För idag har Jesus rätten, makten och Guds församling. Vi har rätt att identifiera oss, ikläda oss och ta för oss av segern på Golgata. Det är väldigt många saker runt Golgata och korset. Men jag vet inte hur mycket jag ska ta med. Jag skulle vilja förstärka. Det jag hade med som en stark tilltal till idag är att dina omständigheterna runt oss skulle måste komma under Kristi auktoritet. Symbolen för kronan, törnekronan, det är symbolen för konungavärdighet. Vem som har sista ordet. Och jag nämnde lite åt Margareta. Jag har haft en känsla av inför avslutningen. Senare delen av det här mötet. Jag skulle önska att var och en av oss bad till himmelens Gud. Att våra omständigheter, dina omständigheter, dina barnbarns omständigheter, barnens omständigheter, föräldrarnas omständigheter, vilka omständigheter vi än har, skulle få läggas under törnekronans auktoritet, under Jesu makt. Och så skulle vi be böner, inte utifrån känslor eller annat, utan bara ropa till Gud, du har ju sänt Jesus, och Jesus du har kommit för att triumfera just det jag står, det jag är. Tänk om vi kunde ta en stund idag. Bara, vi kan vara tyst, sitta tyst, eller Margareta kan sjunga lite. Och så ropar vi till himlens Gud att våra omständigheter, det som gäller våra liv, läggs under Jesu auktoritet. För idag har han makten. Idag har han auktoriteten. Och vi ser över vår värld att de människor och de församlingar och där man kommer åt Golgata-triumfen, så sker det mycket under, mycket Guds förlösande kraft. Guds närvaro kommer. Människor ser Guds härlighet. Och vårt land och vårt folk behöver på nytt uppleva Guds närvaro och Guds härlighet. Annars så blir det som för, och det har blivit redan för många kristna barn och barnbarn, det är som för Kain. Nej, men Gud tar inte emot våra böner. Det händer ju ingenting. Vad är det här värt? Eller varför bryr Gud sig inte om mig? Om vi fick tillbaka att förlösa himmelen över oss, Guds närvaro, så att människor ser, oj, nu är Herren, nu syns det att Gud är aktiv. Ja, nu svarar han på bön. För det är det som ska dra människor tillbaka till Gud. Jag tror nästan att jag skulle vilja stanna här. Och så skulle vi kunna ta en stund. Och vi ber till Herren över våra omständigheter. Och ber då att det får läggas under törnekronan. Och att, jag ska säga det när jag ser spiran här igen. För någon vecka sedan. Nej, det kanske är någon månad sedan. Det var här ett tag sedan. Då hade jag ett väldigt påtagligt bönämne som gällde tre personer. Och jag satt hemma och så tänkte jag, jag ska använda mig av spiran. För makten är i Jesu hand. Men i faderns hand och vid tronen. Så jag tänkte så här att, tänk om jag fick komma inför din tron, far. Och så räcker du ut spiran över det här böneämnet. Och när jag sitter där och ber, så är det som att jag får någon sorts förnimmelse på något vis. Det var som att, jo, jag ska räcka ut spiran åt dig, Vilgot. Du ska få bönesvar. Sen gick det bara, jag tror det var en vecka. Så allt det där var löst. Jag skulle vilja ha många fler sådana här upplevelser. Vi behöver fler sådana här upplevelser. Och innan vi börjar be, så ska jag vilja säga så här. Det var väl inget egentligen fel på varken Kain eller Abel. Det var inte Gud som sparkade iväg den ena och tog den andra. Utan Gud kom och sa, men om du hade gjort det här rätt, skulle jag inte då svara på dina böner också? Men gör det rätt. Och Abel, han fick för nåd att komma rätt på en gång. Så jag skulle vilja att vi ber att den helige ande hjälper oss alla att få en ny blick. Förstå djupet. Se längre. Så att vi kan börja, våra böner kan bli anpassade efter Golgata-segern. Helige ande, tack för att du är här. Tack, far, för att du är här. I din ande. Tack Jesus för den mäktiga, slutgiltiga seger som du vann under de här åren på jorden. Och när du gick upp slutligen på korset. Och sen när du vart uppväckt ifrån det döda. Och sitter nu på faderns högra sida. Och manar gott för oss. Tack för din hälsning, evangeliet. Jesus, vi ber att du Och jag ber Jesus i ditt namn om hjälp att få ta del av din seger på Golgata på nytt. Och se djupare in i och kunna bejaka, samverka med dig. Bejaka med dig vad du gjorde. Och bejaka vad Fadern gjorde och ville göra genom dig i våra böner. Låt mina böner bli effektivare i den meningen att jag samarbetar med dig. Låt den här församlingen få gå in i en tid då din närvaro kommer över oss, så att vi alla, inte en enda en ska utebli, utan alla ska få börja jubla och triumfera i Jesus över bönesvar, oavsett vad det är. Vi tackar dig Gud för att du har sagt att vi får be om vad vi vill, bara vi kommer i linje med Jesus och segern på Golgata och det som hände innan Golgata. Så vi ber om din närvaro. Vi ber om en utökad andeutgjutelse, smörjelse eller närvaro av dig själv. Helig ande, hälsa dig välkommen. Och nu om vi tar en liten stund och ber. Tack för att du kom att lyssna till våra hjärtans böner. Och våra omständigheter lyfter vi fram inför dig. Oavsett om det är barn, barnbarn eller materiella ting eller vad än det är. Så vill vi lyfta upp det inför dig. Och vi tackar dig för att du kommer att lyssna på oss. Och svara på bön. Amen. Jag sitter och kommer ihåg och jag tänker så här. Nu är det inte bara jag, alltså du och jag, som gläds när Gud griper in. Det är inte bara du och jag som är intresserade av att få våra situationer och omständigheter förvandlade till seger och till upprättelse och hjälp. Himmelens Gud, det är hans stora intresse från början, hela gamla testamentet, hela vägen. Och det är därför när man upplever Guds ingripande så är det inte bara det som händer som är bra, utan det följer en himmelsk glädje med. Och en lycka över himmelens Gud själv. Han triumferade i Jesus. Jag kommer ihåg den här pojken ute i... Jag har två berättelser nu som jag kommer ihåg från Indien här. Där jag kan se Guds vilja. Alltså himmelens Gud vill det här. Han ville... Han tillät att det tröks på en törnekrona på Jesus för att idag ha konungavärdigheten och makten och auktoriteten och kunna sända sitt ord och bota eller hjälpa. Den här pojken som vi inte visste så mycket om, han var från den här storfamiljen, fadderbarn. Doktor Chakor, som var tidigare rektor som sköter om fadderverksamheten, han kom ju och var så lycklig runt påsktid. Är det 2 år sedan då? Påsktid. Passade så bra just runt Golgata-temat och det här. Då. Så kom doktor Chakor och så ville han berätta. Han var så lycklig. Han sa, den här pojken han kom till mitt rum en kväll. För han är där uppe en vecka i månaden och så har han ett litet rum som han hyr då. Så att han får sköta om fadderverksamheten och besöka barnen. Pojken kom dit på kvällen, sa han. Och sa, jag har så ont i huvudet. Jag har så ont i huvudet. Jaha, tänkte Chaco. Jag får titta. Så grejade han i håret och öppna och titta. De har ju stora kalufser och svart tjockt hår, vet du hur mycket. Så han började titta lite. Det var så mycket inflammation och bölder och sår i huvudet. Så han tänkte, men vad har hänt? Han har väl måste kanske törnen. Det är mycket grova törnen och tistel. Växterna är ganska kraftiga på något vis i de här i Asien där. Så att det är ju, han tänkte han måste ha skrapat sig, han måste ha fastnat någonting eller gjort illa. Och ingen har brytt sig om pojken. Och nu är det inflammation och nu är det bölder. Så jag måste ta han ner. Kanske till någon sjukhus eller någonting. För att få hjälp och titta vad är det. Men innan han går hem så ska jag be till Jesus för dem. För han tänkte tjaka. Så bad han för pojken. Och så sprang vi pojken hem och kom tillbaka om det var 2 dagar senare. Vad det var. Och så sen, och var så lycklig. Titta! Jesus kom till mig i natt. Och han sa, jag vill att du ger ditt liv till mig. Och jag svarade, sa pojken. Ja, men då får du ta hela min familj. Och det var en stor familj med sådana farbröder och sånt där också. Vaknar på igen på morgon pojken och är fri från bölderna. Så kommer han säga, titta, titta. Det finns en glädje hos himmelens Gud att i Jesus få hjälpa oss. Via Jesus få hjälpa oss. Därför så hjälper ju inte om de här pagoderna, hur mycket de skriker och offrar grönsaker och vad helst det är ute i vår värld. Eller hur muslimerna bockar och ber och går till Kaaba. Det är inte bönen. I första hand kanske. För det bes enormt mycket i vår värld. Men det är, kan vi bejaka himmelens Gud. Bejaka hans glädje och vilja att hjälpa oss. Röra vid hans hjärta helt enkelt. Hans grundtankar. Så ska jag berätta den andra händelsen också. För folk ute i vår värld behöver evangeliet. Den här hinduprästen vars dotter var fadder, 2 döttrar var fadderbarn hos oss. Och den ena dör. Så säger jag, vad är det som har hänt? Ja, det var någon med lungorna. Och så blir prästen sjuk. Och så tog de min hand på till huvudstaden på sjukhus för samma någonting med lungorna. Och så vart parol, den andra flickan sjuk. Och då sa vi, nej, vi väntar inte att se om hon ska dö nu som systern. Utan vi fick fram medicin och kunde hjälpa henne. Så nu när jag kom ut den där gången så var hon en, jag visste inte, det är mycket, det är ju 300 ungar eller något sånt där. Så jag hade inte tänkt på henne så mycket. Så kommer prästen till skolan och så säger, vill du komma hem och hälsa på? Du är välkommen att hälsa på. Jag tänkte, nej, jag går inte dit, för då vill han att jag ska offra till någon sån här tempelgud, hemhusgud eller någonting. Och kanske äta någon mat som inte är så bra. Så jag tackade, nej, men jag har så mycket att göra. Jag håller på att arbeta och så det var mycket att göra. Kom han dagen efter och så säger han, kan inte du komma åtminstone för parols skull? Tänkte jag, vad är flickan nu då? Är inte hon i skolan? Nej, hon var hemma för det hade hänt någonting igen. Då hade hon ju brytit någon fot eller ben eller var gipsad då. Så då tänkte jag, ja men jag går med. När jag kommer hem till präst, alltså aktiva prästen som tar emot tusentals pilgrimer och säkert ungdomar från väst också som kommer hit upp och ska söka sina rötter i floden. Så säger han så här, kan du be till Jesus för oss, för parol? Därför att när jag hade en yogaseans så efter det så trakasseras min familj. Så alla de här olyckorna har hänt. Frågade om jag fick ta hennes hand, hålla i den. Och det fick jag. Och mamman och pappan satt där och flickan. Så bad jag till Jesus och han började mässa lite grann. Så jag sa, nej, stopp, stopp. Jag hade en lärare med också som skulle hjälpa till och försäkra att vi förstod varandra riktigt. Så sa han, får bara hålla med mig så ber vi till Jesus. Och det gjorde prästen. Han höll med bara mig. Sen dagen efter kom han till skolan och ville ha en bibel. Men det som hände sen var att flickan fick lämna bergen och fortsätta på en kristen skola i nian och tian, alltså fortsättningsskola. och i Kristi skola nedanför bergen. Och nu när jag var ute, alldeles bara, så kom hon en dag. Det dök hon upp där på skolan. Hon hade blivit lite, varje år så växer ju en tonåring. Så först så kände jag inte igen henne, men så känner igen mig. Då vill hon bara komma och säga tack. Men åkalla Jesus, och omständigheterna påverkas. Familjen, prästfamiljen, tvärt emot all vad kultur, vad jag kan förstå, skulle vara. Låter flickan, flicka dessutom i Indien, börja på en kristen skola nedanför bergen. Och välja själv. Välj du om du vill följa Jesus. Att åkalla Jesu namn utifrån en smörjelse gudagiven, alltså bejaka himmelens Guds vilja, det är makt. Det är makt. Och makten är i Herrens händer, eller vad det sjöng, va? Makten är i Guds händer, i Jesu händer, i den heliga andes händer. Så det här ska jag önska att vi kunde komma åt mer och mer.